tala lite grann utifrån Nehemja bok i Gamla testamentet. Väldigt spännande bok. Finns mycket lärdomar att hämta därifrån. Och jag kommer att betona bön, lovprisning och tillbedjan. Bön, lovprisning och tillbedjan. Det hittar vi i Nehemjas bok. I samband med att man arbetade för Herren. Det hör ihop. Bön, lovprisning, tillbedjan och arbete för Gud. Jag tänkte just på det här med bönen. Vi bad för Ukraina här och vi får ju brev regelbundet från hans vän Åke Dahlqvist i Mullsjö. Han skickar och har även lite kontakt från Karlsborg med vad jag förstår. Och de som jobbar med hjälpsändningar och det här också med att förmedla kontakt, vänförsamlingar med Ukraina. Senast nu var det ett brev då som Ann-Marie refererade till om att man vädjade om förbön från pingstledningen där i Ukraina till våra församlingar och be för landet och församlingarna. Tidigare skrev man, det var innan jul, då skrev man om bön och fasta i församlingarna. Och det är häpnadsväckande egentligen. Om jag minns siffrorna rätt så var det 200 000 pingstvänner som bad och fastade en vecka. Man räknar i alla fall att det skulle kunna vara så många som deltog. För man räknar församlingar då. Sen vet jag inte om alla enskilda individer deltog. Men säkert var det en majoritet som deltog. En vecka bön och fasta. Efter det så hade baptisterna, det var 150 000, en vecka bön och fasta i Ukraina. Så det är väldigt, väldigt starkt. Så om inte Gud skulle höra deras böner så vore det väldigt konstigt. Men sen ligger ju alltid Guds hand. Vi vet inte riktigt. Gud kommer ju man får lägga allt i Guds händer. Vi vet inte. Och man lär ju sig också att söka Gud genom svårigheter och prövningar. Så det är det ju också för oss i vårt land. Vi vet ju inte framtiden. Ukraina vet inte framtiden. Vi i Sverige vet inte våran framtid heller. Och det kan komma svårigheter här också. Men Gud vill leda oss in i bön och förbön och fasta. Från Nehemja bok så läser vi. Och jag kommer att hålla mig mycket i kapitel 4. Men jag utgår från kapitel 6. Två versar. Kapitel 6, vers 15 och 16. Muren stod färdig den 25 Elul, i månaden Elul, efter 52 dagar. När våra fiender fick reda på det och folken omkring oss upptäckte det, framstod det för dem som ett under. De förstod att detta verk hade kommit till stånd med vår Guds hjälp. Herre, välsigna ditt ord på våra hjärtan idag. Vi tackar dig för det. I Jesu namn. Amen. Det jag fastnar för i den här versen är att människorna runt omkring såg det som ett under att judarna lyckades att renovera muren runt Jerusalem. Bygga upp muren igen. Folket runt omkring såg det som ett under. Hedningarna runt omkring. Det är fantastiskt att Gud kan få förhärliga sig så i sin församling och bland oss som människor får se Gud genom det som sker, genom det som händer. Bakgrunden till den här texten och hela den här berättelsen i den här boken, Nehemja bok, det handlar om hur judarna återvänder från fångenskapen i Babylonien. Det skedde år 586 då de hade förstört Jerusalem och fört bort judarna. Då fördes de bort till fångenskap långt borta i Babylonien. Efter det så hade perserna besegrat babylonierna. Och så nu var det perserna som var stormakten. Innan var det Babylonien som var det. Och nu tillät regeringen, regimen i Persien att folkgrupper återvände till sina forna hemländer. Och man gav dem även tillåtelse att utöva sin egen religion. Så judarna fick utöva sin religion, sin tro på Gud och återvända till Jerusalem. Och sådana här folkomflyttningar, det har ju skett genom hela historien. Det vet vi. Och så var det också på den här tiden. Men just att man lät dem återvända, det är ju också någonting som har hänt senare. Två andliga ledare här i Israel parallellt, det är Esra och Nehemja. Esra var den andliga ledaren kan man säga. Han var präst, han var andlig ledare. Nehemja var den politiska ledaren och då jobbade hand i hand. Och båda har ju varsin bok, Esra bok och Nehemja bok. Och Nehemja bok räknar man med att skrevs ungefär 444 före Kristus. Alltså 150 år efter man blev bortförd i fångenskap ungefär. Så återvände då Nehemja till Jerusalem och ledde återuppbyggnaden. Väldigt intressant att läsa om det här. Och Nehemja hade en hög ställning borta i Persien. Han var jude, tillhörde Israels folk. Men han hade en hög ställning i det persiska riket. Också väldigt intressant. Och han fick uppdraget att återvända och leda folket i återuppbyggnaden av Jerusalem och av muren runt Jerusalem. Tre viktiga påminnelser vi ska nämna, och det sa jag också inledningsvis, och det hittar vi i kapitel 4 i Nehemja bok. Jag kommer att tala mest utifrån det. Bön och tacksägelse, bön, lovprisningen och lovsången till Gud och tillbedjan till Herren. Tre viktiga saker här. Det är en kallelse till den enskilde kristna att leva i bön, leva i lovprisning, leva i tillbedjan. Men också för hela församlingen, en kallelseuppdrag vi har. Det handlar om min tid ensam med Gud. Men det också handlar också om gudstjänsten tillsammans. Att vi får be och lovprisa och tillbe Herren. Och jag skulle vilja påstå att det är en nödvändighet för dig och mig som kristna att leva i lovprisning, tillbedjan och bön. I en kultur som vill få mig att fokusera på andra saker. Den här kulturen vi lever i vill få mig att förlora fokuset på Gud och på Jesus Kristus. Och vad han vill med mitt liv. Vi ska titta på bönen först lite kort här. Vers 9 i kapitel 4 läser vi. Och det här bakgrunden är att folket runt omkring var fientligt inställda mot judarna och att de skulle bygga upp Jerusalem igen. De hade fiender runt omkring sig. Vers 9. Vi bad till vår Gud och satte dag och natt ut vakter till skydd mot dem. Fienden runt omkring ville skapa förvirring. Och det berättas att de använde kränkningar mot Israels folk. De använde förakt, hån och hot. Och det gjorde att Israels folk kände sig oerhört pressade. Och det berättas om att det var en sargad mur som skulle helas. Jag tycker om de här uttrycken. Det är ju en tydlig bild på människors andliga liv också. Det var inte bara en fysisk mur, utan det här är ju en andlig verklighet också. Och bräscherna skulle fyllas igen. Det var alltså hålor i muren. Och när fienden såg att judarna lyckas med det här. De lyckades återuppbygga muren och fylla igen de här bräscherna. Då blev de utom sig av vrede, står det, fienden. Och det skapade en trötthet och det skapade missmod hos Israels folk. De blev rädda. De kände en förskräckelse för fienderna runt omkring. Och de kände sig hotade. Och man kan läsa om det i kapitel 4 i många versar här. Och det är en Tobias hette han, en man som var tydligen en ledare här och var väldigt fientligt inställd mot Israels folk. Han säger så här, han var ammonit. Han säger så här, låt dem bygga, sa han om Israels folk. Deras stenmur rasar nog, bara en räv skuttar upp på den. Det var liksom väldigt hånfullt. Och folket verkligen avskydde Israels folk. De ville inte att de skulle komma tillbaka och bygga upp Jerusalem igen. Och det står här ändå att judarna fortsatte att bygga muren trots det. De var rädda, kände en förvirring, men de hade ett ledarskap som lyssnade till Gud och trodde på Gud. Och Nehemja är ju den tydliga ledaren här, den tydligaste. De hade säkert andra också, men Nehemja var den som höll liksom i taktpinnen här. Och så står det så här att folket la ner sin själ i arbetet. Det var därför att Nehemja och ledarskapet lyckades motivera folket att fortsätta trots det här tydliga motståndet som fanns. Det fanns ett tydligt fokus. Man hade en vision för vad man gjorde. Man såg liksom Jerusalem återuppbyggd. Man såg muren återuppbyggd i sin andliga människa. Man såg det i sin ande. Vad som skulle ske. Vad som väntade framåt. Folket hade en vision. Och ledarskapet ledde folket in i bön, som sedan ledde till handling. Bön leder alltid till handling. Det är viktigt att komma ihåg det också. Folket hade en vision och det ledde folket in i bön och sen till handling. Och i bönen föddes visionen och uppehölls visionen. Så är det också för dig och mig. När vi ber så föds visionen i våra hjärtan. Och genom att Och för att kunna uppehålla visionen så behöver vi fortsätta leva i bön. Annars slocknar den så småningom. Och i bönen fanns källan till handlingskraft. Känner ni igen det? När vi lever i bön då får vi också kraft att handla och göra det Gud vill med våra liv. Och den kraft vi får när vi böjer våra hjärtan inför Gud, det är mycket mer än lite känslopepp. Känslomässig peppning. Ibland kanske det, man kan tänka så att man ber och man lovsjunger Gud och så där och så får man lite peppning i känslorna, men det här är någonting mycket mycket djupare. Det är som en osynlig kraft lyfter upp mig över svårigheterna. Och nu använder biblisk terminologi, upp på stridsfältets höjder. Det är som en osynlig hand lyfter upp mig så jag ser, får en annan vy, ett annat perspektiv över tillvaron. Den förmågan har bönen i ditt och mitt liv. Och det står faktiskt en intressant vers, det är inte Nehemja det här, i domarboken, 5:e kapitlet, 18:e versen, så står det om Israels folk när de intog Kanans land. Det står om de olika stammarna. Då står det om i domarboken 5:18 så här: Sebulons folk visade dödsförakt liksom Naftali på höglänt fält eller på stridsfältets höjder, som det står också i den gamla bibelöversättningen. Jag tror det står så också i folkbibeln. På höglänt fält, på stridsfältets höjder. Gud vill lyfta oss upp på stridsfältets höjder så vi får ett annat perspektiv. Och den förmågan har bönen. Bönen lyfter oss upp. Den här osynliga handen lyfter oss upp. Och jag tror du har erfarenhet av det i ditt liv också. Vad bön och förbön kan göra. Och Israels folk, de kände tydligt det här. När fienden pressade på och hotade, då var Herren där och så lyfte han upp dem och gav dem inspiration. Han gav dem den visionen av vad som skulle, hur det såg ut när det var färdigt med återuppbyggnaden. Och så använde han ledarskapet, Nehemja och andra, till att motivera, till att inspirera, till att plantera den här visionen i människors hjärtan. För det andra, någonting som vi hittar som är tydligt också i Nehemja här i 4:e kapitlet, det är lovprisningen. Och då står det så här i vers 14. Var inte rädda för dem. Det är Nehemja som säger det till folket. Tänk på Herren, den store och fruktansvärde. Och kämpa för era bröder, era söner och döttrar, era hustrur och era hem. Var inte rädda för dem. Tänk på Herren. Tala om det en del förra söndagen. Förra söndagspredikan om att Gud är lätt att leva med. Ni som var här kommer säkert ihåg i alla fall lite grann av predikan. Men det är viktigt vilken uppfattning vi har om Gud. Att tänka rätt om Gud. Hur tänker du dig Gud? Hur tänker jag mig att Gud är? Det är viktigt. Vår Guds idé är avgörande för hur vi dyrkar vår Gud. Det är väldigt viktigt. Vår Guds idé, vår tanke om Gud. Man kan säga så här att avgudadyrkans väsen är att föreställa sig Gud på ett sätt som är honom ovärdigt. Avguderi börjar i tanken, alltså man tänker fel om Gud, man tänker ovärdigt och så leder det till ovärdiga handlingar. Man får ofta en förkrympt Gud, en begränsad Gud, en liten Gud, en snål Gud, en hård Gud, en oerhört sträng Gud eller en Gud som, ja det spelar ingen roll vad man gör, Gud är som en stor, ja jag vet inte vad. Men Gud är kärlek, han är helig, han är rättfärdig, han är nåderik, han är barmhärtig och så vidare. Vårt husbygge eller livsbygge står och faller med hur vi uppfattar Gud, vem han är. Man skulle kunna likna det vid ett tåg. Loket som drar vagnarna. Tänk vad viktigt det är att loket fungerar. Och att det är kraft i loket. Och loket, det skulle kunna representera våra tankar och våra uppfattningar. Sen följer vagnarna som är vår vilja och våra känslor. Men det är tanken och uppfattningen som drar hela tåget. Sen kommer viljan och känslorna. Så verklig förändring i våra liv, det börjar i våra tankar, i våra uppfattningar. Vem är Gud egentligen? Nehemjas ord till Israels folk, det gav folket mod och fiendens plan avslöjades. Och vi behöver förstå bättre sammanhanget vi finns i, vi är i. Vi behöver mer förstå, vad har Gud för plan egentligen? Vad vill Gud? Men också, vad är det fienden håller på med egentligen? Nehemja, genom hans ledarskap så öppnade sig folkens ögon så de såg mer och förstod mer vem Gud var. De började tänka rätt om Gud. De fick en sund uppfattning om vem Gud var. Att han ville dem väl och att han skulle vara med dem och de behövde inte vara rädda. Och han skulle leda arbetet till dess slut. Men de fick också en vision om, en tydlig uppfattning om vad fienden, vem han var och vad han ville göra. Det destruktiva som fienden gjorde. De tappade inte fokus. De beväpnade sig i tro på att Gud var med. Det står att alltså att de beväpnade sig också. Läser vi fjärde kapitlet så står det att de skulle ha vapen också. De skulle arbeta och så skulle de också vara beväpnade. De tappade inte fokus. De fortsatte bygget men var beredda på försvar. Det är lätt att vi tappar fokus. Har du tappat fokus? Har jag tappat fokus? Ja, absolut. Och det är väldigt mycket förvirring runt omkring. Och det är väldigt lätt att man hamnar lite vid sidan. Därför behöver vi tänka på Herren och tänka rätt. Vem är Gud? Vad vill han med mitt liv och med församlingens liv? Det står så här i första Petrus, femte kapitlet, 8:e och 9:e versen. Var nyktra och vaksamma. Er fienden djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att uppsluka. Håll stånd mot honom. Orubbliga i tron. Fienden går omkring som ett rytande lejon. Har du upplevt det? Så är det. Men vi ska hålla stånd mot honom. Orubbliga i tron. Vi ska lyfta vår blick och se Herren och tänka på honom. Lovprisa Gud. Det är att ge honom äran. Lyfta hans namn högt. Lovsången och lovprisningen är en hyllning och en kärleksförklaring till Gud på samma gång. Vi hyllar Gud med våran lovprisning och vi förklarar honom våran kärlek. Kung David känner vi igen. Han var helt på det klara med att även om han var den mäktigaste mannen i Israel, så fanns det någon som var oerhört mycket större och oerhört mycket mäktigare än honom. Det kan vi se när vi läser psalmerna. Han visste att han hade makt, naturligtvis. Han hade oerhört mycket makt. En kung på den tiden hade verkligen det. Men samtidigt var han väldigt ödmjuk och visste att det är Gud som allt beror. Och det finns någon som är oerhört mycket större och är oerhört mycket mäktigare än mig. Och det är Herren. Och han hyllade ofta Gud i storslagna psalmer som vi läser. Det viktigaste med lovprisningen och lovsången är att vända människornas hjärtan till Gud. Människornas hjärtan till Gud. Att det är Gud allt beror på. Det är han som är den högste. Han är den största. Att tänka rätt om Gud. Till sist, tillbedjan. Då läser vi vers 20 så här. Var ni än är när hornsignalen ljuder, skall ni samlas här hos oss. Vår Gud skall kämpa för oss. Det finns en man som heter Robert E. Coleman. Han säger så här att tillbedjan är det skapades gensvar i förundran över Guds obegränsade majestät. Alltså vi är gensvar, vi förundras över hans majestät. Hans storhet, att han är obegränsad. Vi förundras i våra hjärtan hur stor Gud är. När hornsignalen ljöd, då skulle folket samlas. Det var order som Nehemja gav till sitt folk. Men sen sa han också att det är vår Gud som ska kämpa för oss. Man skulle samlas, man var beväpnad. Men det var Gud som skulle kämpa för dem. Det var inte deras egen kraft det handlade om. Och tillbedjan, det har med att lita på Gud i allt. Det är på Gud allt beror, att vara inför Gud. Och det är inte samma sak som passivitet, även om det kan verka så ibland för oss människor. För vi vill göra saker och vi vill uträtta saker. Men i tillbedjan så handlar det om att jag lägger undan det här och är inför Herren. Och det kan vara tider av som det kan verka passivt, för jag är liksom inför Herren och jag ser hans storhet och jag tillber honom. Men det leder alltid, precis som jag sa om bönen här, det leder alltid till handling, till någonting positivt. Vi får kraft att göra saker för Gud. Och det är ju inte vi som gör det egentligen, utan det är ju Gud som gör det genom oss. Och det är ju det som är så fantastiskt. Bön, lovprisning och tillbedjan leder till att det vi gör, det är Gud som gör det genom oss, genom dig och mig. Folket fortsatte att bygga på muren och att bära vapen. Det finns många exempel i Gamla testamentet på liknande situationer. Vi får göra vår del. Sen tar Gud hand om det omöjliga. Vi har fått ett uppdrag, vi vet vad vi ska göra. Jag är övertygad om att Gud kommunicerar det tydligt. Vad vi ska göra, vad han förväntar av oss. Men det är väldigt mycket inte vi kan göra. Och det är väldigt, väldigt mycket som är helt omöjligt. Men Gud gör det som är omöjligt. Gud förmår göra det. Det är det som är så fantastiskt. Vi har en stor Gud som är med oss. Och när vi lyder Gud så kommer vi få vara med om att Gud kämpar för oss. När vi lyder Gud och gör det vi ska göra, är trofasta i det lilla som Jesus också talar om, då kommer vi vara med om att Gud gör det omöjliga. Han kämpar för oss. Tänk att Gud som är så stor, han kämpar för dig och mig. Visst är det fantastiskt? Det är underbart. Amen. Psalm 37, så står det så här, och det är David som säger det. Lyssna till det här. Psalm 37, vers 5-8. Lägg ditt liv i Herrens hand. Lita. lita på honom. Han kommer att handla. Han ska låta din rätt lysa som gryningsljuset. Din rättvisa sak som middagssolen. Var stilla inför Herren. Vänta på honom. Sen kommer lite intressant. Reta dig inte på de som har framgång. De som når sina onda syften. Stilla din harm. Låt din vrede slockna. Reta inte upp dig. Det leder bara till ont. Vi ska inte reta upp oss. Det leder bara till ont. Utan vi ska vara stilla inför Herren. Vänta på honom. Avslutning. Bara sammanfattning. Bön och handling går alltid hand i hand. Alltid. Handling utan bön bär inte frukt som består. Det är väldigt viktigt med bönen och tacksägelsen, att vi lever i det. Det bär en frukt som består. Men samtidigt att be utan att göra vad Gud säger, det kan också bli en undanflykt. Så vi måste handla också. Det är väldigt viktigt. Så det går alltid hand i hand. Arbete och bön. Och det lär oss när vi, bland annat Nehemia här. Nehemia bok. Hur viktigt det är. Bön och handling. Det går hand i hand. Och en fördjupad Guds relation leder till att vi kan lovprisa Gud. Fastän omständigheterna talar emot. Fastän det är svåra omständigheter. Så kan vi mitt i det tunga lovprisa Herren. Och det har med min gudsrelation att göra. När jag lär känna Gud som den han verkligen är. När jag har rätt uppfattning om Gud. När jag är van att tänka på Gud och leva för honom. Och han har fått förvandla mitt hjärta och mina motiv. Så kan jag, har jag kraft att kunna lovprisa Gud. Även mitt i de svåraste stunderna. Vi människor fungerar ju så att det är kanske när vi mår bra fysiskt exempelvis, eller när vi har det gott i våra relationer, och det är skönt när det är så. Det är ju mänskligt. Då är det också lätt att lovprisa och tacka Gud. Mår jag bra, har ingen värk någonstans. Det är bra, det är ingen fnurra på tråden i mina relationer. Då är det inte så svårt att tacka Gud heller. Det är inte så svårt att be lite grann extra. Och det är inte så svårt att lovprisa Herren. Men när vi går igenom svårigheter, då är det tuffare. Då visar det sig hur djup min Guds relation är. Och då kan bara en djup relation med Herren göra att vi samtidigt lovprisar honom. Det är inte att vi flyr smärta och sorg. Vi får erkänna för Gud att det gör ont. Vi får säga till Gud att idag känner jag mig väldigt svag och idag orkar jag inte lika mycket och så här. Det är inte det jag talar om, utan vi ska vara ärliga också. Men samtidigt så tar det inte bort det att vi kan lovprisa Gud mitt i det svåra. Vi kan alltid lovprisa Gud, för han är fortfarande Gud. Och även om jag skulle dö och få flytta från den här jorden, Så får jag flytta hem till Herren. Tänk vad fantastiskt. Det är ju värt också att lovprisa Gud. Det finns alltid ett hopp. Alltid. Det finns alltid en framtid. Det är inte aldrig ute med oss. Det finns alltid orsak att lovprisa Gud och tacka honom. Och förundran. Tillbedjan. Att förundra sig över Gud. Det är att själv kunna kliva åt sidan. För att jag ska kunna se vem Gud är. Och hans storhet. Det är inte så lätt alltid att kliva åt sidan. Men det är det handlar om. Att Gud är Gud. Och vi är människor. Men Gud är på honom allt beror. Han är den störste. Han är den högste. Jag skulle vilja uppmuntra dig och inspirera dig att läs Nehemia bok. Esra innan också är väldigt intressant. Och så, de hör ju ihop de här båda böckerna. Och så kommer Ester, sen också en väldigt intressant bok också om en judinna som verkar i Persiens rike. Väldigt intressant. Amen. Tack Herre för den här söndag förmiddagen. Tack att vi får samlas i ditt namn. Tack att vi får sjunga till din ära Herre. Tack att vi får be till dig. Vi får tacka dig. Vi får lovprisa dig. Vi får också tillbe dig Herre. här på gudstjänsten, men också hemma i alla sammanhang, Herre. Får vi leva i detta, i bön, lovprisning och tillbedjan, Herre. Du ser att fienden går runt som ett rytande lejon och försöker uppsluka oss. Försöker få oss att tappa fokus och förlora visionen, Herre. Men tack att vi i våra hjärtan, i vår ande ska kunna ha en tydlig vision och se vad, förstå vad du vill med våra liv, Herre. Men också vad som orsakar förvirring, Herre. Vi får avslöja fienden, Herre. Precis som vi läste om i Nehemia bok, att Nehemia avslöjade fiendens intentioner och fiendens försök att hindra murbygget, Herre. Vi ber dig om klarsynthet, Herre. Vakenhet, Herre. Vi ber dig om det. Tack att du vill signa oss var och en som är här den här stunden. Prisa dig för det. I Jesu namn. Amen. Amen.